På bara 20 år har antalet aborter i samband med Downs syndrom fördubblats i Finland. Och i framtiden kan det hända att det knappt föds några barn alls med kromosomavvikelsen i vårt land. Det här eftersom man nu för tiden undersöker foster allt noggrannare. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tala om Downs syndrom med min kollega Ann-Charlotte Hellenius. Varför föds det allt färre barn med Downs syndrom idag? Hur ser forskare på den här utvecklingen och hur är det att leva med ett barn med Downs syndrom? Och vi ska börja med att prata om Lia. Lia är 1,5 år gammal, hon leker i sandlådor och går till bibliotek med sina föräldrar. Precis, ja, hon gör samma saker som de flesta andra 1,5-åringarna gör. Men det speciella med Lia är att hon har kromosomavvikelsen Downs syndrom. Och det börjar bli ovanligt att barn som Lia föds i Finland. Det här visar statistik som vi ska gå in på om en stund. Men först, Ann-Charlotte Hellenius, du är reporter här på Svenska Yle och har träffat Lia och hennes föräldrar. Kan du börja med att berätta lite om Lia?
Lia är en 1,5-årig Helsingfors flicka och framförallt en solstråle skulle jag säga. Jag fick träffa henne alltså när jag gjorde ett reportage om Downs syndrom här tidigare i höst. Men hon är en otroligt levnadsglad liten tjej. Sen är det vissa saker som utvecklas lite långsammare på henne än hos andra barn. Till exempel pratar hon inte ännu med ord, men hon har lärt sig teckenspråk. Och om jag minns rätt så var första ordet easy, det vill säga pappa. Hon övar ännu på att äta fast föda till exempel, så föräldrarna får mixa maten åt henne. Men det är sådana saker som utvecklas långsammare. Men himla social, tar kontakt med människor omkring sig och har ett sådant här leende som bara smälter alla i rummet.
Lia har alltså Downs syndrom som är den vanligaste kromosomavvikelsen om orsaken till intellektuell funktionsnedsättning, det här enligt Folkhälsan. En person med Downs syndrom har en extra kromosom i sina celler som får med sig en funktionsnedsättning som i sin tur leder till att barn med Downs syndrom utvecklas i en annan takt än barn som inte har den här extra kromosomen. Den så kallade kognitiva utvecklingen i barndomen sker långsammare än vanligt, talutvecklingen är försenad, men den så kallade visuella informationsbehandlingen är bättre än de språkliga färdigheterna. Det är också vanligare att barn med Downs syndrom har medfödda sjukdomar, såsom hjärtfel, som också Lia har, eller kortvuxenhet. På Svenska Downsföreningens hemsida förklarar de att med rätt stöd, träning och en stimulerande miljö kan personer med Downs syndrom utveckla sina styrkor och leva självständiga och meningsfulla liv. Det går att redan under graviditeten undersöka om barnet kommer att födas med Downs syndrom och det var så här Lias föräldrar fick veta. Ann-Charlotte, hur gick Lias föräldrars tankar när de fick veta att Lia kommer födas med Downs syndrom?
Jag hade framförallt talat med mamman Jessica Sirjala som gärna pratar om det här. Och det gick alltså till ultraljud som vilka andra blivande föräldrar som helst. Man brukar väl gå för att se bilden på det här blivande barnet och kanske för att få veta att allt är okej. Och då dök då en stark misstanke om Downs syndrom upp och visst var det en chock och överraskning för de här föräldrarna. Men den värsta chocken var egentligen hur vårdpersonalen reagerade.
Okej, på vilket sätt?
Det var så att Jessica och pappa Timo, de skulle då ha önskat kanske få höra om hur de ska klara sig med ett barn som är avvikande. Och hur samhället stöder sådana familjer, hur andra familjer har klarat sig i motsvarande situation och så vidare. Det var ju ett önskat och välkommet barn. Men istället så upplevde de att de blev liksom överösta av information om hur grava problem det här barnet kan få i framtiden och vilka tunga ingrepp som vården i vissa fall statistiskt sett behöver ta till och hur dyrt och kostsamt det blir för samhället när det kommer sådana här barn till världen. Så här upplevde de här föräldrarna att de informerades. Och det värsta för dem var det att en naturlig följdfråga till all den här informationen blev att personalen kom med en penna och en blankett till föräldrarna för att föräldrarna skulle skriva på ett papper om att avbryta graviditeten. Det här var alltså deras upplevelse. För, ja, det blev jättesvårt för dem att fatta det här beslutet, även om då det var självklart för dem att de ville ha barnet, så kändes det att de blev väldigt ensamma med det här beslutet, för att det kändes som att vårdmaskineriet liksom pushade dem mot ett beslut, och det var abort.
Mm. Men de valde ju ändå att fatta beslutet att Lia skulle få födas. Hur resonerade de där?
Jag skulle säga, jag får nu berätta hur mamman har berättat till mig och hur jag har uppfattat det, men trots den här pressen så de ville helt enkelt inte besluta om sitt barns död bara på grund av eventuella kommande sjukdomar. Som mamman sa till mig, vi screenar ju inte bebisar för kommande diabetes eller andra sjukdomar heller som kostar samhället. Så vem var hon att fatta ett sånt här beslut om sitt blivande barns liv? Så här resonerar hon när hon talar med mig.
Mm. Om vi går över till statistiken. Det föds alltså allt färre barn med Downs syndrom i Finland nu för tiden. Det här eftersom många väljer att avbryta graviditeten ifall de får veta att deras kommande barn skulle ha en kromosomavvikelse. I början av 2000-talet var andelen aborter i samband med Downs syndrom kring 50%. Sen år 2010 har man i hela Finland gjort screeningar för Downs syndrom. Och den senaste statistiken som är från ett par år tillbaka visar att man i 70% av fallen valde abort i samband med att barnet kunde diagnostiseras med en kromosomavvikelse. Den här kurvan den liknar den som man kan se i de övriga nordiska länderna. Det säger Mika Gisler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, THL.
Och det ser ut att de länder som har ett nationellt system så har högre antal av graviditeter som avbryts. Och det här är i synnerhet Island och Danmark som har ungefär 85-90% av graviditeter med Down avbryts. Och i Finland är vi på 70 och det är ungefär samma nivå i Sverige. Och Norge som har fått lagstiftning så där ökar andelen och det är nu ungefär samma nivå som i Finland. Norge var en speciell fall för där var det ungefär en tredjedel som avbröts för 15 år sedan. Men nu är det alla länder över 70% så det är ganska stor andel down-graviditeter som avbröts nu för tiden.
Och om man nu ser på siffrorna och kurvorna så kan man säga att Finland håller på att gå samma väg som Danmark som redan år 2004 införde Downs-screeningar. Ann-Charlotte, vad kan det här leda till då att man väljer att avbryta graviditeter när man får veta att ens barn har Downs syndrom?
Man kan tänka sig att det leder till det som med alla minoriteter. Att om personer med Downs syndrom blir färre så minskar ju kunskapen om dem och deras behov. Man ser inte personer med Downs syndrom lika mycket så medvetenheten om dem minskar. Om man inte ser så många personer med Downs syndrom så känns det ju ännu mer avvikande än tidigare. Och då kan man tänka sig att också risken för till exempel diskriminering kan öka. Och för barnen själva så är det ju jätteviktigt att de får träffa andra som är som de själva. Och åtminstone för Lias familj har de här sammanhangen varit jätteviktiga.
Mm. Som sagt, du har träffat Lia och hennes föräldrar i och med ett reportage du gjorde på svenska.yle.fi. I och med det så har du också talat med en forskare som säger att den här allt större andelen aborter leder till att vi inte ser människor med funktionsvariationer som jämlika medborgare. Och det här känns ju väldigt alarmerande på något sätt. Vad menar den här forskaren med det här?
Mm. Jag talar med professor Hisayo Katsui från Helsingfors universitet. Hon är professor i funktionshinderforskning. Och hon var, för det första måste jag säga att hon var jättenoggrann med att inte moralisera de föräldrar som fattar beslut om abort. Det är ett väldigt personligt och svårt beslut. Men om de här signalerna som samhället ger så hon menar att samhället på det här sättet ger en signal om att vi inte vill ha människor med funktionsnedsättning med oss som jämlika medborgare i vårt samhälle.
Se kertoo sitä, että yhteiskunta ei haluta vammaisia ihmisiä meidän yhteiskuntaamme mukaan yhdenvertaisena kansalaisena. Niin sellainen viesti valttamatta tulee, niin se on hälyttävä viesti.
Och Hon ser det här som en slags fortsättning på en sån del av vår historia som inte tål dagsljus. Det vill säga, här har ju personer med funktionsnedsättning steriliserats på lagliga grunder i Finland. Samtidigt så visar forskningen att barn med funktionsnedsättning upplever mer mobbning i skolan än andra barn. Och att det i vuxen ålder är till exempel svårare att få arbete. Så att om nu då många väljer att avbryta graviditeten, kanske för att de är rädda för en framtid där familjen lämnas utan stöd, så då ska nog samhället se sig i spegeln och ta lite ansvar, menar den här professorn.
Vi talade redan inför den här intervjun om att det här är ett svårt ämne. Det är ett svårt ämne att balansera. Och det är en jättestor diskussion. Hur ser Lias föräldrar, Jessica och Timo, på den här diskussionen?
De delar den här professorns tankar, skulle jag säga. Och de tycker inte att vården bara ska måla upp skräckbilder och komma viftande med abortpapper när någonting avvikande dyker upp i ultraljudet. Så föräldrar känner de att man då behöver information om familjer där man lever med ett sånt här barn, och också man behöver liksom se den här sidan och inte bara presentera den sidan att det blir jättejobbigt och hemskt och därför måste ni avbryta graviditeten. Nu vill ju de här föräldrarna sen då, Jessica Sirjala och pappa Timo Westerberg, vill fungera som ett positivt exempel för andra familjer där man kanske grubblar just nu över hur man ska klara vardagen med ett barn med funktionshinder. Att det är inte alls någon katastrof att få ett barn med funktionsnedsättning, sa Jessica, mamman då, att det kan faktiskt vara en riktigt bra sak.
Ja, du nämnde vardagen med funktionshinder. På vilket sätt kommer Jessicas och Timos och Lias liv nu att skilja sig från de föräldrar som får ett barn som inte föds med kromosomavvikelser?
Enligt Jessica, som faktiskt har äldre barn från förr, så skiljer det inte sig så mycket just nu i alla fall. Att livet löper på och de har stöd från samhället i alla fall just nu. Och vid behov så har de också stöd, så mer kanske mänskligt stöd från andra familjer i lite motsvarande situationer. Men man kan väl nämna det att sådana försämringar i samhället och i funktionshinderlagen till exempel, så det är nog någonting som de följer med extra noggrant och hoppas att samhället liksom har kvar det här stödet. Men för övrigt så är det en ganska normal vardag och de har bytt föräldraledighet där mellan mamma och pappa och är jätteglada över att de har sin lilla Lia.
Ditt reportage med och om Lia hittar man på svenska.yle.fi. Tack så mycket för det här, Ann-Charlotte.
Tack.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Ann-Charlotte Helenius. Ann-Charlottes reportage det hittar du som sagt i Yle-appen och på svenska.yle.fi. Och jag har också länkat till det här i avsnittsbeskrivningen på arenan. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista där på arenan, så hittar du oss lätt. Det gör du genom att klicka på det där lilla hjärta vid nyhetspodden.